Låt oss be. Tack käre gode Gud för all den välsignelse du har visat emot oss även denna dag. Tack för att du, allt gott du har gett oss både till kropp och själ. Herre, tack för att du är angelägen om oss i både stort och smått och att du vill vårt väl framför allt för evigheten. Att du är angelägen om våra själar och vill vårt eviga väl. Och Herre, nu ber vi att du på nytt kommer till oss med din gode, helige Ande. Att du själv öppnar ditt ord för oss och att du öppnar våra hjärtan och sinnen för ditt ord. Ge oss öppnade ögon, öppnade öron och öppnade hjärtan. Så att vi kan ta emot vad du vill ge oss genom ditt heliga ord, detta livgivande ord, genom vilket du vill ge oss evigt liv och salighet. Ja, Herre, vi lämnar oss i dina händer. Öppna du oss för ordet, för ditt eget namns skull. Amen. Ja, vi skulle ju nu stanna inför ett ämne som heter En för alla, eller Alla för en. Och vi har en utgångspunkt ifrån Domarbokens 6:e kapitel. Där läser vi från vers 36 till och med 39-40 i Jesu namn. Och Gideon sade till Gud: om du verkligen vill rädda Israel genom min hand, så som du har lovat, se då här, jag lägger denna avklippta ull på tröskplatsen. Om det kommer dagg endast på ullen medan marken förblir torr, då vet jag att du genom min hand ska rädda Israel, så som du har lovat. Och det skedde så, när han tidigt följande morgon kramade ur ullen, kunde han pressa ut så mycket dagg ur den att en skål blev full med vatten. Men Gideon sa till Gud: må din vrede inte brinna mot mig om jag talar än en gång. Låt mig få försöka bara en gång till med ullen. Gör nu så att endast ullen förblir torr, medan det kommer dagg överallt på marken. Gud gjorde så den natten. Endast ullen var torr, medan det hade kommit dagg överallt på marken. Amen. Ja, det ämne vi har här, det heter ju En för alla och alla för en. Vi säger i Sverige en för alla, eller en för alla och alla i en. Det gör ni kanske inte i norskan, men det ska väl inte behöva bli några missförstånd. En för alla och alla i en. Och det är egentligen Rosenius som har det uttrycket i sina sånger. Jag ska citera något därifrån, verser från Rosenius sång. Där han säger i en vers: får Satan mig sålla och synd kräver död, jag likväl vill hålla i yttersta nöd den stora, den eviga sanningen ren, att en dött för alla, att en dött för alla och alla i en. Att mitt i min smärta för synder och brott är dock i Guds hjärta allt fredligt och gott. Och jag är för Gud helt rättfärdig och ren, ty en är för alla, ty en är för alla rättfärdig, ja en. När jag mig just tycker odräglig för Gud, i famn han mig trycker som täckaste brud, skönt smyckad och klädd i hans härlighetssken, ty en är för alla, ty en är för alla rättfärdig och ren. Och han fortsätter: se, här är nu grunden för lycka och frid i hårdaste stunden av kval och av strid. Om mig än försmäktar min kropp och min själ, när dig blott jag haver, när dig blott jag haver, o Gud, är allt väl. Och Rosenius skriver i en annan sång: allt vad oss Adam i fallet ådragit, allt är nu botat av kvinnornas säd. Kristus har världens synder borttagit, just på den dagen han dog upp på träd. Han som var ren, gjort det allen, en dog för alla och alla i en. Se min lekamen och blod jag för eder, till era synders förlåtelse ger. Själv han ju sade och bjuder och beder, tagende, låtende gälla för er. Allt vad jag gör, lider och dör, gör jag för eder ack hör. Och så ber han också: hjälp oss att hålla det evigt tillräckligt, att du har dött för vår endaste själ. Tveka och tvivla på det är förskräckligt, trampa Guds son och bli självvillig träl. Nej, det är nog, frälsaren dog, evigt för alla, tillräckligt och nog. Ja, här ser vi också hur Rosenius ofta återkommer till just detta, en för alla och alla i en. Och det är ju ett mycket centralt och viktigt ämne också som vi finner i skriften. Och vi har det på många ställen och i många olika avseenden, att en kan representera alla. En representerar många. Så kan det ju vara även i jordiska avseenden. Det kan till exempel gälla ett lands idrottsmän som tävlar för landet. Vi vet ju att när det är OS så heter det ju ofta att Norge får guld. Och det är ju när någon ensam norrman har lyckats kämpa sig till och komma på första plats i skidåkning eller slalom eller i någon annan gren. En har arbetat, men det har egentligen en betydelse för hela nationen. Hela nationen får liksom en ära och berömmelse av det som en har gjort. Och så är det ju även i skriften på många ställen i många avseende. Adam stod ju som representant för hela människosläktet när han sattes på prov i lustgården. När Gud gav honom det beskedet att han fick äta av alla träd i lustgården utom av livets träd, eller kunskapens träd på gott och ont. Och allt annat fick han äta, han led ingen nöd och brist. Han hade fri tillgång på allt vad han behövde och mer till. Men så satte Gud honom på detta lydnadsprov, och Gud sa ju tydligt till honom att äter du av detta så ska du döden dö. Och vi vet ju hur det gick. Djävulen kom ju och frestade honom med just detta som Gud hade förbjudit. Det visade att det var ju det härligaste trädet av allihopa, och det måste ni ju smaka, det måste ni ju äta av, kunskapens träd på gott och ont. Och så fick han ju människan på fall, människan glömde Guds ord, vände Gud ryggen och följde djävulen. Och detta hade inte bara konsekvenser för Adam och Eva utan för hela människosläktet. Genom en endas olydnad har fördömelse kommit över alla människor. Det gäller oss, var och en, alla människor i världen i alla tider. Vi har fått denna syndens smitta i oss genom Adams olydnad, genom hans fall. Han var en provmänniska som stod på prov för hela människosläktet. Och det hade dessa ödesdigra konsekvenser för oss, att synden kom in i världen och genom synden döden. Och det har drabbat oss fast vi inte själva egentligen är skyldiga till det. Det var Adam som föll, men vi har fått konsekvenser av det. Vi har arvsynden, vi har denna onda natur, denna smitta i oss. Att vi är sådana som Adam var efter fallet, då står det att han gömde sig för Gud. Så hade han aldrig gjort tidigare, men efter fallet så ville han inte ha med Gud att göra. Han vände honom ryggen, ville gå bort ifrån Gud. Och så är det med oss efter syndafallet. Vi vill inte ha med Gud att göra, vi vill gå bort ifrån honom, vill gömma oss för honom. Och kallar inte han på oss och kommer till oss, så kommer vi aldrig i gemenskap med honom. Men så, och så har vi ju motsatsen. Kristus, Jesus, stod också som representant för hela människosläktet. Vi har exempel på i skriften när till exempel David och Goliat stred. Det var en från varje här som stred för hela folket. Och det hade konsekvenser för hela folket, vem som vann och vilken som förlorade. Läser vi Esters bok så kan vi där finna att alla judarna blev komna under en stor nöd. De var dödsdömda allihopa, men att Ester, drottningen Ester, med fara för sitt eget liv gick till kungen för att be om nåd för folket. Hon fick detta. En kämpade sig till eller lyckades få det är till stånd att det blev benådning för hela folket. De fick leva. Och fienderna istället fick straffet över sig. Vi har ju bilden av överste prästen. Det var också en som representerade hela folket när han gick in i helgedomen på försoningsdagen. När han gick in i det allra heligaste, då var det för hela folket. Och det hade betydelse för allt folket om han gjorde vad han skulle, om han kom ut levande eller han hade gjort något som var i strid med Herrens vilja och därför inte kom ut igen. Så har vi många exempel i skriften. Och vi har ju läst en text här ifrån Domarboken och det är ju en märklig bild egentligen detta, men det har också denna, det är också ett bildspråk där Herren talar till oss om just detta. Och därför kan vi också stanna något inför detta och se hur det är här. Domarboken, det vet vi att det var, är den bok som talar om olika domare, olika frälsare som Gud sände till sitt folk i Gamla testamentet. För att de skulle på Herrens befallning utföra Herrens vilja och hjälpa folket som var i nöd mot sina fiender. Och så Gideon var en av dessa och under hans tid var det också stor nöd i Israel. Det var under midjaniterna. Ett folk som var Israel så övermäktigt att de inte hade någon möjlighet att fria sig själv emot dem. De kom varje gång som israeliterna hade sått och så förstörde de grödan och lämnade inget kvar. Så de hade ingenting att äta. Och så de var talrika som gräshoppor står det och deras kameler var omöjliga att räkna. Och de kom in i landet för att fördärva det. Och så blev Israel utarmat genom midjaniterna. Men så kom de ju som de brukade i sin nöd på att ropa till Herren. Och Herren visade dem då hjälp. Och i detta fallet så sände han Gideon. Och vi ska inte gå närmare in på det. Men Gideon fick strida och vinna en underbar seger genom mycket enkla medel i människors ögon. Men just detta tecken som vi läste om här som Gideon ville ha. Han säger att han lägger ull på tröskplatsen och så säger han till Herren, om det nu är din vilja att genom mig rädda Israel, så gör så att det kommer dagg bara på ullen, men att marken för övrigt förblir torr. Vi vet ju att daggen, det är ju en välsignelse från Gud, liksom regnet och snön som faller från himmelen för att göra marken fruktsam och bärande. Och även om det är långa torrperioder där det inte regnar direkt, så vet vi att det är ändå dagg på morgnarna. Detta som i och för sig är mycket förunderligt, men som vi får se hur Herren på det sättet väter växterna. Det är en välsignelse från Gud. Och så kommer den ju inte bara på ett och annat ställe, utan liksom när det regnar, det kommer överallt, heltäckande. Och något som jag får säga är ganska så märkligt, om vi tänker lite på det. När Herren låter det regna eller snöa, så är det ju flera kilometer som detta, eller tusentals meter, som regnet faller uppifrån molnen. Och ändå så kommer det så fint och exakt på jorden, så det blir liksom inga mister. Det är ingen fläck på marken som inte blir blöt. Det kommer på varenda kvadratcentimeter regndroppar, och så vattnar det jorden. Så ser Herren till detta, och det är egentligen ett stort under. Men, och det är Guds välsignelse till jorden här. Och så är det också med daggen. Den ligger tät, den ligger överallt på marken. Men nu ville Gideon här ha ett tecken, och då skulle det komma dagg endast på ullen, men ingen annanstans. Och då gjorde Herren så. Han visade att han hade makt över detta, och så fick Gideon se det. Så på morgonen kunde han ta ullen och krama ur en hel skål med vatten. Och det var inte dagg någon annanstans. Sen ville ju då Gideon, ja, han bävade för det, men han säger: Herre, låt inte din vrede brinna mot mig om jag talar än en gång. Och så ville han då att det skulle bli precis tvärtom. Endast ullen förblir torr, men det kommer dagg överallt på marken. Och Gud gjorde så. Endast ullen var torr, medan det kommit dagg överallt på marken. Här ser vi denna bild, och det är också en bild av där vi kan se detta med oss människor i förhållande till Herren Jesus, frälsaren. Det första vi ser här, det var att det var dagg endast på ullen, men torrt överallt annars. Och vi har ju kommit under Guds dom och fördömelse och förbannelse på grund av Adams fall och olydnad. Därför står vi egentligen utanför välsignelsen, så när vi är oss själva. Vi är på den förtorkade marken, eller det är utan välsignelse. Vi har inget gott i oss själva och är heller inte värdiga något gott. Men däremot Jesus. Och när det talas om ullen kan det till och med föra våra tankar till lammet. Lammet, Guds lamm, som kom hit i världen för att borttaga våra synder. Han var den välsignade. Om honom säger Gud: denne är min älskade son, i vilken jag har ett gott behag. Så kunde inte Gud säga om oss när han ser på oss själva efter syndafallet. Men Kristus: denne är min älskade son, i honom har jag ett gott behag. Jesus var den enda välsignade, han som hade all Guds välsignelse. Och så var vi under dom, under torka, under förbannelse. Men sen kan vi också se detta bytet. Att den andra bilden här, då är det endast ullen som var torr, men det kom dagg överallt på marken. Och här har vi denna bilden också med en för alla och alla i en. Vi vet att Jesus kom hit och att han då tog på sig domen. Han tog på sig skulden, han tog på sig förbannelsen. Han var den enda som stod som skyldig inför Gud. Han stod som den enda syndaren. Han blev gjord till synd för oss, för att vi skulle bli Guds rättfärdighet genom honom. Han blev den enda som stod under domen, och så kom välsignelsen över allt annars, över alla människor. Genom Jesus som tog domen på sig så har vi blivit fridömda. Vi har fått välsignelse istället för förbannelse i Kristus, i vår frälsare. Och det kan vi se här i denna bilden, en gentemot alla. Och hur det också skiftade här, det blir ett byte. Jesus var ren, han var helig, helt utan synd. Men han blev gjord till synd för oss. Och så vi som saknade all rättfärdighet, allt liv, all renhet, all helighet. Vi fick detta av honom. Vi som var fattiga, vi blev rika genom att han blev fattig för vår skull. Så har Gud också talat i bilder på många olika sätt i Gamla testamentet. Och här är liksom en av dem där vi kan se detta saliga bytet för oss. Välsignelse och förbannelse. Vi skulle drabbas av förbannelsen, men Jesus kom. Han gick in och tog lagens förbannelse för oss och friköpte oss ifrån lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för oss. Och så får vi ärva välsignelsen, Guds välsignelse. Så i Kristus så är vi inför Gud precis lika behagliga som Jesus själv. När han säger, denne är min älskade son, i honom har jag ett gott behag. Är vi i Kristus så ser Gud med samma behag på oss. Då har vi hela Kristi rättfärdighet, förtjänst och helighet som vår. Och då är vi i Guds ögon inte något mindre än Kristus själv, än Gud själv, när det gäller allt detta som Jesus har förvärvat åt oss. Liksom Gud inte då heller ser några synder hos oss och tillräknar oss dem, det har han lagt på sin son och han har borttagit dem som skuld inför Gud. Och så får vi göra detta saliga bytet. Och det är ju detta vi kan se när vi läser om Kristus och vad han har gjort för oss. Adam drog förbannelse över oss, fördömelse kom över alla människor genom hans olydnad. Men genom Jesus har vi fått liv och rättfärdighet. Och vi kan ju läsa något om Kristus som överste prästen i Hebreerbrevet i det 9:e kapitlet. Där kan vi läsa i vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Och vi har ju även längre fram här den 24:e versen. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Här har vi också detta ställföreträdande som Kristus är och gör i vårt ställe. Han är överste prästen som har gått in i själva himmelen med sitt eget blod. Och han har gett sitt blod till våra synders förlåtelse. Jesu blod kunde verkligen borttaga skulden, vilket inte kunde ske med Gamla testamentets offer. Men han har borttagit skulden, utplånat synden som skuld inför Gud, och det för oss. Och vunnit en evig återlösning för oss syndare. Och hela vägen kan vi läsa om Jesus och besinna att han gick i vårt ställe. Han som var Guds son, han var ju den enda arvingen till himmelens salighet. Men han lämnade detta, lämnade sin härlighet och kom hit till jorden och blev människa. bli vår bror, kom in i vår släkt, tog på sig att bli en av oss för att fullborda allt för oss. Redan när han föddes så föddes han under lagen, och vi vet att han sen han döptes av Johannes. Han säger att så ska vi uppfylla all rättfärdighet när han gick till Johannes döparen. Han frestades av djävulen i öknen, och även där stod han ju som vår representant. Adam frestades i paradiset, han föll. När Jesus frestades så föll han inte för en enda frestelse. Och han var frestad i allting lika som vi, dock utan synd. Tänk, han var frestad i allt lik som vi. Du vet själv vilka frestelser som du har och som ständigt kanske återkommer i ditt liv. Och frestelser som du är vanmäktig inför, du har ingen makt emot dem. Du är ett lätt byte för fienden i dig själv. Men Jesus var också frestad i allt, liksom vi. Och han kan hjälpa dem som frestas. Hur djävulen än försökte och vilka frestelser Jesus ens utsattes för, så kom han aldrig på fall. Han svarade hela tiden med att det står skrivet. Han hade hela tiden Guds ord för ögonen, och det skulle ju vi också haft. Vi skulle alltid svara djävulen med detta att det står skrivet, och så säg vad som är Guds vilja. Så gjorde Jesus, och han föll aldrig för en frestelse. Och det var för oss. Han gick som vår ställföreträdare. Adam hade fallit, och hade Jesus fallit så hade vi varit räddningslöst förlorade. Men han föll inte. Han bestod provet. Och när Jesus gick till Getsemane så vet vi att han där också kämpade i bön till sin fader. Och han var alldeles ensam också om detta. Där står att han hade lärjungarna med sig, men de flesta lämnade han på avstånd. Och så tog han Petrus, Jakob och Johannes med sig längre in i Getsemane. Men när det verkligen gällde denna saken så var det... Så fann han lärjungarna sovande. De förmådde ingenting göra, inte vaka en enda stund med honom. Han ensam var i denna ångesten där i Getsemane. En ångest som var så svår, så vi kan aldrig fatta och förstå detta. Ångest så att han svettades blod. Men han gick som vår ställföreträdare, han gick som vår borgesman. Och vi vet att han gick till Golgata, han lät sig spikas på korset, han lät sig hängas upp som en förbannelse. Han som var ren i sig själv, men han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Han tog vår skuld och dom på sig, och detta gick han med till Golgata. Han skulle försona Gud och öppna väg till himmelens salighet för oss syndare. Det stängda paradiset som stängdes när Adam föll, det skulle öppnas. Och han kunde också, som vi vet, låta rövaren komma med in i paradiset, som han lovade honom. Och Jesus säger också själv till sina lärjungar att jag går till Fadern. Och det säger han också att den helige ande ska överbevisa oss om rättfärdighet. Om rättfärdighet, för jag går till Fadern. Han gick till Fadern, det är vår rättfärdighet. Han som vår representant gick till Fadern, det som vi annars hade fått göra själva och då blivit bortvisade. Jesus kunde gå till Fadern för oss. Och han blev inte utkastad, han kom in. Han hade lösepenningen som räckte till för att komma in i själva himmelen. Han hade sitt heliga, rena, dyra blod att bära fram. Och det är vår rättfärdighet att han gick till Fadern. Och vidare ska han också vara vår... Ja, det står att han är vår försvarare, den som för vår talan. Han som talar för oss inför Gud. Ja, även som överste präst så sköter han ju vår gudstjänst inför Gud nu. Det behöver vi inte själva göra, han sköter allt för oss. Och det är ju också som Rosenius uttrycker i en sång att det är en obeskrivlig tröst, det lättar alla levnadsplikter. Att du ingick, det fyller mitt beklämda bröst med höga himmelska utsikter. Att du ingick med dina sår och därmed dessa tecken står helt som vår. De såren ropar varje stund, de ropar om den vunna striden. De ropar nåd, pardon, misskund för alla Adams barn i tiden. Så står du, Jesu, och för mig, hos Gud som präst är vinnerlig och för mig. Och här har vi också detta ämbete som han sköter som vår överste präst, och det är gott för oss. Om vi känner oss själva och vet hurdana vi är, och så får vi se hurdan han är. Rosenius uttrycker det också förunderligt mycket, vad mycket han kan få med, eller inte bara han utan sångförfattare överhuvudtaget. När jag är skröplig, kall och svag, förströdd av allt som ögat möter, då har jag en som natt och dag i himmelen min gudstjänst sköter, som i Guds åsyn står för mig och ut i allt framställer sig och för mig. Då jag är kall så är han varm, är jag förströdd är han andäktig. Då jag är syndig, svag och arm, då är han helig, rik, allsmäktig. Blott skröplighet har jag i mig, min helighet har han i sig, jag i sig. Så sant som du och Jesus står ute i vårt ställe i det höga, så sant som du har blivit vår rättfärdighet för Faderns öga, så sant är jag i denna skrud, Guds hjärtas lust och täcka brud, o min Gud. Den bästa människa i sig är döden värd, har synd otalig. Den sämste kristen är i dig, o Jesu, helt rättfärdig, salig. Lov, ära, pris är vinnerlig. All salighet är blott i dig, blott i dig. Ja, så har vi allt i Kristus, också detta som han gör inför Fadern, sköter vår gudstjänst. Vi som är skröpliga, kalla och svaga och förströdda av allt som ögat möter. Det är inte det hänger på om vi ska kunna bestå inför Gud, utan det är vår överste präst, vår ställföreträdare, vår borgesman, och det är han som för vår talan inför Gud. Och det ska han också göra på den yttersta dagen för alla dem som har sitt allt i honom. Då ska han föra deras talan, det som är får i hans jord, det som är hans barn här i tiden. De som låter sig ledas av honom och behöver honom. Så får vi också veta det att på den yttersta dagen svarar han själv för oss. Vi kan inte svara ett emot tusen. Lagen kan anklaga oss inför alla buden på alla punkter. Men han står där som vår överste präst och som vår försvarare och låter oss så usla som vi är stå rena och heliga i honom. Och då kan ingenting fördöma oss. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och denna fristad, den är öppen för oss alla. Hit får vi fly, här får vi ta vår tillflykt. Vi som inte har något att berömma oss av och som ständigt faller och förgår oss. Vi får ha vår fristad i Kristus och där kan inte hämnaren nå oss. Där är vi fullständigt fria från allt ont. Och skulden har Jesus betalat. Och han säger också själv i sin överste prästerliga förbön, vilket ju också är mycket tröstefullt. Och det är ju överhuvudtaget hela den bönen som Jesus ber där i Johannes 17 kapitel. Han har först talat det innerliga talet, sitt så kallade avskedstal till sina lärjungar. Och sen är detta hans innersta önskan när han ber till sin himmelske fader. Och där han bland annat ber att fader, jag vill att där jag är, där ska också de vara med mig som du har givit mig för att de ska se min härlighet. Det är Jesu innerligaste önskan om oss att vi skulle få vara med honom i hans paradis i himmelen. Men där står också detta i den 19:e versen. Och jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Han är, som vi påmindes om igår kväll, han är vår helgelse, vår förlossning och allt vad vi behöver får vi ha i honom. Och så väl är det ställt för oss idag. Och detta får vi be Gud att han öppnar våra ögon för så att vi får se det. Vi är så blinda för detta, vi kan läsa det, vi kan höra det utan att det kanske rör oss. Men vi får be Gud om att han öppnar våra sinnen, att vi får se något av detta. Det har skett för dig och mig och alla människor. Och vi får ha allt här, oavsett hurdana vi är. Jesus visste väl om hurdana vi var när han köpte oss. Och han har inte förkastat en enda. Den som kommer till mig ska jag sannoliken inte kasta ut. Och alla våra synder har Jesus betalt. Skulden är utplånad. Och vi kan till sist citera ytterligare en sång som Rosenius, jag vet inte om han har författat den, men den kommer från pietisten i alla fall. Som fara och med all sin här i Röda havet dränktes. Så all den synd i världen är, ack hör och lär, i Jesu blod nedsänktes. Som gnistan kastad i ett hav strax slocknar och försvinner. Så all vår synd gick där i kvav, fick där sin grav, att man den mer ej finner. Nu har det skett, och världen står från all sin synd otalig, så frälst att blott i tron man går till lammets sår är man på stunden salig. Se, detta är den hemlighet som ingen mer på jorden än blott den trogne riktigt vet. En annan det ej ser och ser dock orden. Nu är och jag av världen en som tror på Jesu pina. Ty jag är i hans klädnads sken helt vit och ren från alla synder mina. Om synd och satan i mitt kött än skulle gruvligt rasa, jag i hans famn som för mig dött ska vila tryggt och ej för döden fasa. Jag tänk så gott, en för alla och alla i en. Här får vi vara allihop i honom och så vara saliga och ha hopp om en evig salighet och härlighet i himmelen när vår tid på jorden är slut. Och må Herren få välsigna sitt ord på allas våra hjärtan så att ingen av oss drar sig undan, håller sig borta, utan tar emot gåvan som du har fått alldeles fritt och för intet. Amen. Tack kära gode Gud för att du talar till oss och tack för allt vad du har gjort för oss. Herre, öppna du själv våra sinnen och gör oss mottagliga för detta. Herre, tack för att du är både trons begynnare, den som kan föda och verka tron hos oss, men att du också är trons fullkomnare, den som kan fullborda verket i oss och bevara oss till evigt liv. Herre, ta hand om oss och led oss och bär oss så att vi alla kommer lyckligt hem för evigheten. Jag vill lämna oss i dina händer, var med oss och led oss som du vill, och för ditt eget namns skull. Amen.